Många skyller sig på sina föräldrar eller säger att man hade en dålig uppväxt med föräldrar. Ja, det hade inte jag. Jag var nog en människa som hade mycket myror i kroppen. Svårt att sitta still och på alla sätt var ganska busig i skolan. Jag tror vad som gjorde att jag gick åt fel håll var nog ett sätt att se upp till de tuffare killarna. Och det tror jag var ett stort fel på min sida då. Vill alltid vara med lite äldre killar, vill alltid vara med de som var lite tuffare. Och det började då i skolan. Att det blev problem. Mycket bråk och mycket stök i skolan. I alla fall drogerna kom jag i kontakt med när jag hade mitt företag. Det var, ja, kanske kan ha varit 19 år. 19-20 år.
Med ett företag inom detaljlackering såg framtiden ljus ut för Jonas. Men arbetet skulle också bli hans fall, med oanade konsekvenser som följd.
Vi lackade mycket för Hasselblad. Och så hade vi Electrolux som en kund och målade handtag och lister till kylskåp. Jag hade en kanonbra situation med hus och bilar och hade det jättebra redan i en tidig ålder. Men vad som hände var ju att han inte är med och gör alla ordrar och han inte får färdigt allt på jobbet. Och då tänkte jag, för att orka med och köra lite mer helger och mer kvällar, så kunde man ju ta det här bantningspreparatet då. Det är någonting som heter efedrin då, som gör att man blir piggare. Om man överdoserar det lite så blir man piggare. Och det slutade med en depression och rakt in på sjukhuset då. Ja, jag gick i väggen. Jag fick ju lägga ner min del av företaget. Fick ju bort det till den andra delägaren då. För att jag klarade inte av det. Drogerna tog till slut över och då, ja, kunde jag inte arbeta. Så jag gick sjukskriven.
Men som sjukskriven ordineras Jonas mer och mer tabletter. Samtidigt som han faller längre ner i sitt missbruk.
Jag åt väl, ja, som mest då mellan 25 till 40 tabletter om dagen. Och det slutade med otroliga skulder. Jag hade gått ställt i början, men även det tog slut då. Jag hade ett förhållande tidigare där som också tog slut. Och huset såldes, bilarna försvann. Så jag satt och lånade en lägenhet av min bror och då hade jag inga pengar kvar. Den här sjukpengen som kom för Försäkringskassan räckte ju inte många dagar.
Tablettmissbruket för Jonas in på tyngre droger som amfetamin. Och med ett missbruk följer också stora skulder. Men utan arbete och inkomst är det omöjligt att betala de stora skulder som missbruket för med sig.
Jag började med amfetamin och höll på med det sista nästan 2 åren tror jag. När jag missbrukade ganska mycket amfetamin. Till slut dagligen, måndag till söndag.
Till slut presenteras en lösning för Jonas. Han ska göra sina langare en tjänst. Att åka till Bolivia och hämta hem en väska med 3 kilo kokain.
Det skulle skrivas av mina skulder och så skulle jag få lite pengar när jag kom hem då. Eller 50 000 då, när jag kom hem. Och jag tror att människor känner mig som person i det läget. Att de kände att jag var nog ganska snäll och lätt att övertala. När jag var i den dimman av flödder och amfetamin och allting, så tyckte jag det var ett ganska klokt beslut att åka till Bolivia och hämta väskan. Så då tyckte jag att man satt i den här bilen, de hade tagit in den i och de frågade om kan inte göra det här? Och då, jojomän, sa jag, det löser sig. Men då kändes det som det inte skulle hända. Men det var inte egentligen någon utväg då, det var ju att göra det här. Och ja, jag höll mig drogad under den tiden jag satt och väntade då. Och förstod egentligen inte vad jag gav mig in på.
I Jonas omgivning finns det ingen som anar hur illa det egentligen är. Vare sig med hans missbruk och att han nu ska agera narkotikakurir.
Missbrukare har en otrolig eller väldigt duktiga på att ljuga. Och det tror alla som har haft en missbruk kan instämma i det. Man ljuger om allt och man kan ljuga för vem som helst, om det är för sina föräldrar eller om det är för kompisar eller för vem som helst. Och jag höll dem nog i skuggan av ett missbruk. Jag sa att jag är så deprimerad, jag mår så dåligt och jag äter tabletter för att jag mår så dåligt. Jag sa ju aldrig att det var för att man var missbrukare, utan det gjorde man ju för att man var så sjuk och deprimerad och hade ångestattacker och så vidare. Det var ingen som visste om det. Jag hade inte berättat det för någon. Utan vad som hände var att dagen innan jag skulle åka var jag åkte bara hem till morsan och hämtade mitt pass och så stack jag då. Hon fattade nog inte egentligen var jag var på väg. Hon såg nog inte heller att jag tog mitt pass. Utan hon trodde nog att... För jag åkte väldigt mycket ner till Malmö och höll till Malmö den tiden. Så jag stack iväg. Hon trodde väl att jag åkte till Malmö. Men det gjorde jag inte då. Jag åkte till Landvetter. De visste ingenting. Jag trodde ju att Bolivia låg i Afrika först och främst då. Så jag hade ingen koll vad Bolivia var och vad det var för land och vad de pratade för språk eller vad jag var på väg och vem man skulle träffa eller någonting.
I slutet av 2001 kliver Jonas ombord på ett plan som ska ta honom till Bolivia för att där hämta hem 3 kilo kokain till Sverige. Men det han då inte vet är att han inte kommer komma hem igen.
Jag åkte Landvetter, Köpenhamn, Köpenhamn, San Paulo. Och jag gick ut till San Paulo då, flygplatsen där, och träffade folk på ett hotell i San Paulo. Och med dessa människor då tog jag tåget till Santa Cruz, Bolivia. Där jag skulle vänta då på de här väskorna då som skulle bli färdiga.
Väl framme i Bolivia återstår nu bara en lång väntan för Jonas tills det att väskorna med kokainet är färdigpreparerade.
De hade sagt till mig då när jag skulle åka till Bolivia att du ska vänta, du blir max 10 dagar i Latinamerika. Sen så är du hemma i Sverige. Det blev ju inte så. Jag blev kvar i Latinamerika, eller jag blev kvar i Bolivia över en månad innan de här väskorna blev klara då. Och de skulle bli klara och färdiga i La Paz. Så jag väntade i Santa Cruz och reste ett par gånger till La Paz för att få väskorna, men de var aldrig klara. Utan fick återvända till Santa Cruz, vänta några dagar till och så tillbaka till La Paz och så vidare.
I väntan på att de preparerade väskorna ska bli färdiga får Jonas ensam fördriva tiden bäst han kan. I ett land han inte vet någonting om och med ett språk han inte talar.
Jag hade fått med mig fickpengar då, ungefär 1000 dollar. Som han skulle ha då, och det drack jag ju öl för då, såklart. Jag hade ju ingen att prata med och jag gick till en bar som låg ute efter gatan där och satte mig och tog en öl en dag.
Under de många besöken på baren lär Jonas känna Daisy som är född och uppvuxen i Bolivia. Officiellt var Jonas turist och efter en tid börjar han umgås med Daisy och hennes kompisar som visar honom runt och tar med honom på utflykter.
Hon hälsade och jag hälsade och så blev det några fraser varje dag då. Vi satt där nästan varje dag och sen så blev det mer grejer. Vi gick ut och käkade glass och åkte iväg på små turistgrejer. Daisy hade en engelsk ordbok och jag kunde ju ganska bra engelska. Och snackade så. Hon tittade vad jag sa och så svarade hon. Och till slut så pratade vi ganska bra. Och tyckte det var skitsköj. Eller jag trivdes otroligt bra i Bolivia då. Så jag kunde umgås och ha ganska roligt. Jag förträngde det allting och det har nog varit ganska bra på alltid. Då. Är det någonting som är otroligt jobbigt så kan jag lägga det åt sidan. Och det gjorde jag där också. Den här resan att jag skulle resa hem och det la jag framför mig. Det är något som ska hända men jag vet inte riktigt när. Då.
Men till slut kommer signalen från kontaktmännen i Bolivia att väskorna är färdiga och att det nu är dags.
Jag fick ett telefonsamtal. Jag hade fått en telefon av de här killarna som mötte upp mig i San Paulo då. Så den här telefonen ringde ju till slut och de sa ytterligare en gång då att nu ska du åka till La Paz för väskorna färdiga. Nej, jag visste inte om de var färdiga eller om de inte var färdiga utan åkte till La Paz, sa farväl på busstationen i Santa Cruz med Daisy och familjen den där då. Och gav mig av. Och träffade den här Gatto på bussen och vi gav oss av till La Paz då. Gatto då, det var inte första gången han gjort det här då. Han har hållit på med droger hela sitt liv, vad jag förstår. Inte använt dem utan arbetat med det då. Så han var nog mer den som skulle ha koll på mig då. Att inte jag blev rädd och stack eller att jag försökte sno väskorna och sticka åt ett annat håll. Eller var nog mer för att hålla koll på mig.
Om Jonas varit nervös inför resan till Bolivia så var det ändå ingenting när han nu fick se de kokainpreparerade väskorna för första gången.
Ja, de var så otroligt stora. Jag själv aldrig ägt så stora väskor. Och jag kände ju direkt att de som reser till Latinamerika, det förstod ju. Man har ju sett turister, det är folk som kommer med sin ryggsäck. Inte kommer med några flashiga, snygga väskor som är stora som hus. Och jag tänkte ju, bara de gör ju misstanke då. Att nu åker jag ju dit då. Den ena var, de var så stora så om jag lägger mig i fosterställning så går jag i väskorna. Och jag är ändå 1,85 lång så låg jag min bag i och alltihopa i så täckte det inte botten på de här väskorna. Så det hade blivit jag och den här Gatto då tvungna att springa ut och köpa kläder. Men då kom det ytterligare ett problem att kläderna i Bolivia är gjorda för folk som är 1,70-1,75. Och jag skulle ha ihop 2 jätteväskor med kläder till nästan 1,90 människa. Det var inte lätt. Så vi fick fylla mycket med handdukar och badlakan och schampo och massa sådana här presenter och grejer som vi skulle ha med oss då. För att det skulle se så vettigt ut som möjligt då. Och jag tror att de hade valt stora väskor då för att få med sig så mycket som möjligt då. Det var kristalliserad kokain då. Det var lagt i, om man tänker sig, aluminiumrör. Som har blivit gensvetsade på båda sidor. Och så har de slått på de här rören så de blir nästan ovala. Och detta hade lagts i då i fodret i väskan. Så på kvällen där när vi hade köpt alla våra grejer förklarade Gatto för mig att du ska fylla i de här namnlapparna på väskorna med ditt namn och vart du är på väg och så vidare. Och så syns vi imorgon. Han förklarade att han har förbeställt en taxi och att han inte kommer vara med på flygplatsen. Och satte mig och fyllde i de här lapparna och för första gången i livet satte jag mig verkligen och bad där att Gud för fan låt mig nu stanna här. Jag vill inte åka nu. Man låg vaken nästan hela natten och väntade.
Kvällen innan avresa blir allt annat än lugn för Jonas. Han ska begå ett allvarligt brott och samtidigt hade det nu gått så långt att det var omöjligt att hoppa av.
På morgonen när jag gick upp då så gick jag och duscha och gjorde mig ordning och gick ut till slut i den här taxin då som stod utanför och väntade. Och så gav vi oss av då, upp till El Alto då. Det är ungefär en mil kanske upp i bergen då som flygplatsen ligger då. Jag vet inte hur man ska förklara den känslan, men det ångest har nog alla människor haft, men den situationen som jag var i där, den går knappt att beskriva tror jag. Snudd på bli galen. Du måste hålla det lugn då för att man ska ge ett lugnt ytter då, att du ska klara av att gå förbi den jävla kontrollen. Och samtidigt då så mår du ju så du vill spy inombords. Du vill bara skrika egentligen. Så det är en jobbig situation, man mår inte bra. Jag kan ju förklara det. Jag gick fram med de här stora väskorna till vanlig incheckning. Så såg jag de här stora väskorna bli incheckade. Och när de här väskorna rullade iväg på det här bandet så tänkte jag ju direkt att ja, nu är det lugnt. Nu åker de in där på det här bandet bort till flygplanet och så stoppas de in och nu är det borta. Så då blev jag på något sätt, eller man försökte väl intala sig att bli lite lugnare då. Så jag satt där och väntade och till slut så började jag ropa ut i högtalaren och flyget mot San Paolo och så vidare. Och då gick jag bort mot passkontrollen då. Och kom in där fram till passkontrollen och då gick det konstigt smidigt. Så det är bara, jag rann förbi passkontrollen och när jag är på väg därifrån då så är det incheckning åt vänster då där de har sån här säkerhetskontroll. Och så på högsidan tre stycken provrum då. Och i ett av de provrummen så tog de in mig då. Det var ju en skräckupplevelse då. Finns det möjlighet att titta i dina väskor? Och jag tänkte, ja det kan ni göra om ni vill. Men på något sätt så var de ju förberedda att jag skulle komma. De visste, polisen på flygplatsen visste redan att jag skulle komma den dagen. Och jag hade en boliviansk polis i var näve och gick ut då mot flygplatsen. Och ute på flygplatsen så hade de ställt upp 100 väskor. Och så stod det två väskor då som var kände igen ganska väl då. Vid sidan om då. Och gick ju bort en bit och då tog jag in i ett rum som var gjort med glasväggar. Eller runt om då. Så man såg hela flygplatsen från var jag stod då. Och de bar in de här väskorna och la dem på en bänk där inne. Och så bad de mig öppna den då. Och öppnade väskan och gick därifrån då. Där de putte mig nästan därifrån. De gick inte igenom mina kläder och huvudtaget utan de tog upp en syl, spetsigt föremål som de huggde till i kanten då och hittade direkt droger då. De frågade först vad det är för något och jag vet inte, sa jag. Och så stoppade de då den här narkotesten då. Och det här blev ju blott då, den här vätskan. Jag kunde inte komma undan längre. Det, hur jag än hade velat, om jag hade ljugit eller sprungit eller gjort vad jag än hade försökt så hade det inte gått. Så på något sätt så kom det ett lugn över mig. Det var som propp med gumma.
Jonas försök att smuggla omkring 3 kilo kristalliserad kokain från Bolivia till Sverige får ett abrupt slut när han grips på flygplatsen i El Alto i början av 2002.
Först då så tog de ner mig i källaren då, ganska bruskt då. De satte på handklovar på ryggen och så ner i källartrappor och ner under flygplatsen. Där det blev som typ ett förhör då, för de redan uppe i det här glasrummet så började de fråga om vem är det som är med där på flygplatsen då. Jag vet inte, det är ingen här, så börjar jag förklara då. Det är nog bäst för dig att du säger något, annars kommer det bara bli ännu värre. Och då sa jag det till slut att det är en kille som heter Gatto här. som skulle följa med. Och jag tänkte ju gatto, det betyder ju katt på spanska. Jag tänkte, det är något smeknamn man har. Det kan de ju aldrig hitta hand på och hitta något kökort eller så som det står gatto på. Så jag sa det. Det var någon som kallade sig gatto då. Och de tog med mig ner i den här källan. Då såg jag direkt bakom ett sånt här frostat glas att det satt ju gatto då. De hade tagit han redan innan mig då. Uppe på flygplatsen. För de kände ju en han som har gjort sådana här jobb tidigare. Och där satt jag då. Jag berättade, kan man säga, så mycket sanning om mig själv som möjligt. Jag tog på mig självklart skulden där då. Och vi satte på flygplatsen ett tag. Sen så kom det två stycken amerikanska jättejipar svängandes in på flygplatsen. Och så blev vi inknudda där i baksätena då. På golvet där bak i baksätet. Och vi drog iväg med de här bilarna. Jag vet, jag låg och tänkte där på golvet att nu åker de nog och slå ihjäl oss någonstans. De kommer att försöka få ut all information och slå så mycket som möjligt.
Men färden går istället till häktet La Felk, där Jonas sätts i en cell och får en första kontakt med den bolivianska fångvården.
Cellen var bred ungefär som min överkropp är lång. Jag vet att jag låg med rumpan upp och benen upp mot väggarna och huvudet tog i andra sidan då. Kan handla om någon meter eller lite mer, kanske 1,10, och så lång kanske den var det dubbla då, 2 meter. Så 1 gånger 2 meter. Och där var vi 3 pers då. Och ingen rätt till toalettbesök, utan det pissades i flaskor och sket på golvet då, på tidningspapper. Och otroligt ofräscht. Otroligt ofräscht. Mycket kryp, mycket smådjur. Ja, rent, ja, sketet. Riktigt sketet. Och jag trodde tidvis att det var cellen jag skulle bo i framöver då. Det var jag låg och tänkte på mycket var hur lång tid kommer jag bli i den cellen. Jag är 27 år gammal. Om jag får 30 år så är jag 57. Om jag bara får 20 år så... Alltså jag vet, jag låg och räknade. Får jag 50 år så är jag ute när jag är 77. Och, ja, så låg jag och räknade. När jag låg där på häktet så var det mest dels då tids... Hur länge ska jag bli kvar? Och väldigt mycket på min familj hemma då. Min morsa och Sune och alla de här. Kommer jag få träffa dem? Hur kommer de ta det? När får de reda på det? Mycket, vad fan har jag ställt till med och... Mycket ångest.
Hemma i Sverige får Berit Linton på konsulära enheten på UD nu också information om vad som hänt Jonas.
Jag fick ett mejl den 24 januari 2002 från ambassaden Buenos Aires. Och de meddelade då att Jonas Bertil Andersson har arresterats den 23 januari på La Paz flygplats med 2880 gram kokain i bagaget. Han var på väg till Sverige. Han hade erkänt och då satt anhållen på narkotikapolisens högkvarter i La Paz. Det var det första jag hörde.
Berit Linton skulle sedan i fortsättningen komma att sköta kontakten med Jonas föräldrar hemma i Sverige. Efter ett par dagar i häktet ska Jonas överföras till ett riktigt fängelse. Det blir det beryktade fängelset San Pedro. En byggnad som man bara några veckor tidigare betraktat från utsidan som turist tillsammans med Daisy och sina andra nyfunna vänner i Bolivia.
Det var faktiskt med en vän till familjen, Daisys, en vän till deras familj då. Och han bodde alldeles utanför San Pedro. Och när vi hade kommit ut från hans lägenhet så såg jag alla dessa murar då. Så jag frågade Daisy, vad är det här för något? Och hon pratade med sin släkting och svarade sen då att det här är det fängelset i Bolivia då, La Paz. Och jag tänkte, ja, det skulle man inte vilja komma då. Men det var ju bara murar, man visste inte riktigt hur det såg ut på andra sidan.
Men nu var Jonas inte längre turist, utan en av fångarna innanför murarna på det beryktade San Pedro-fängelset.
Även om den cellen var den äckligaste i världen så var jag ändå en otrolig skräck för att åka till San Pedro. Det var nästan så jag kunde tänka mig att sitta kvar i det där rummet. För det var säkert, även om det var sketet så var det ändå inte att någon kunde komma åt mig där inne. Så jag var väldigt orolig i bilresan till San Pedro. Jag vet, jag satt och tänkte på vad är det som väntar mig nu? För ändå så hade jag inte någon särskild bild framför mig hur det ser ut på ett latinamerikanskt fängelse. Vi blir intagna då, de ska göra en registrering då. Att, med namn och fingeravtryck och foto och allting då. Att man, de har ju inget datasystem riktigt, utan allt är på papper. Och det ska vara fingeravtryck och det ska vara foto och fastklistrat och det ska vara en massa grejer. Så det blir både jag och den här Gatto då, Walter Bagnon som han heter, fick göra det då. Och jag satt där och väntade och det var fingeravtryck och helt plötsligt kom ju den här Pepe Armayo då och tittade på mig. Och detta var en fånge som jobbade på kontoret på fängelset och säger då de här orden att jag är ledsen grabben, men det här, du överlever inte här inne. Du kommer inte överleva. Och jag blir ju, vad fan är det? Varför? Ja, jag fattar ju ingenting. Och då förklarar han det, att det är som en liten stå här inne där du får klara dig själv. Och det där kommer inte du fixa, sa han till mig. Han förklarar inte hur jag skulle bära mig åt för att kanske överleva eller kanske klara mig. Utan jag började tänka mig en gång då att jag får försöka göra allt för att överleva. Om det är allt från att slåss till vad som ens behövs, så får jag försöka klara mig då. Man kan ju säga att de nerverna som jag hade haft att åka till fängelset blev inte bättre. Utan man var ännu mer nervös och mådde ännu sämre då. Så det tog inte så lång stund innan det kom en sån här CABO då, som de kallas, lägsta polisen utan några streck eller stjärnor eller någonting då. Och tog med mig neråt då. Där det senare öppnades en stor plåtdörr och så var det en putt i ryggen och så drog dörren igen bakom. Och då stod jag inne i fängelset. Jag kom till en ordning som heter Chonchokorito då. Chonchokorito är byggt för terrorism egentligen. Så det är den med högst säkerhet inne då. Där de värsta narkomanerna på fängelset sitter. Väldigt konstig avdelning. Men dit kom jag in, Chonchokorito heter det. När jag kom innanför dörrarna där så var det ju som de fick dollarmärken i ögonen. De såg att här kom jackpotten in. Här kom räddningen för våran ekonomi då.
Jonas placeras på Chonchokorito, en avdelning som till största del bebos av narkomaner. Men det alla avdelningar har gemensamt på fängelset San Pedro är att pengar är makt. Ju mer pengar, desto drägligare blir tillvaron.
Först skulle jag betala inträde och jag skulle vara jättelång historia för att ta sig in på den här avdelningen. Men till slut så gick jag ut och så sätter jag mig mitt på gården där med ryggen mot en vägg och observerar människor då, vad de gjorde och så. Men det var en kille som kom fram och pratade, han hette Poljo då, och öppnade sin cell då. Där han sa, du kan vara här inne, men släpp inte in någon. Det förstod jag ju sen då, att det var ju inte att han bara var schysst då, utan det skulle betalas för det här rummet då. Och det skulle, han hyrde ut att få sova på hans golv i alla fall.
Att pengar betyder allt på San Pedro tydliggörs inte minst av att det också bestämmer en fånges bostadssituation inne på fängelset. Precis som bostadsmarknaden utanför murarna måste Jonas nu försöka hyra eller köpa en cell.
Det är en otrolig marknad då, med försäljning av celler och rum och övernatt. Även om du ska sova på någons golv en natt så betalar du en viss summa då. Så får du ett kontrakt då, att du äger en cell i Bolivia då. Påskrivet av fängelsedirektören och från chefen på avdelningen och så där själv då. Och du betalar rum och mat och så vidare då. Fängelse är ju statlig egendom, så det är ju förbjudet. Men som fängelsedirektören skriver på så är det ju ganska öppet då. Och för mig då, som kom från Sverige och kommer in där på San Pedro och inte har någon koll alls, det är otroligt svårt. Och situationen jag hade där började var inte så jätterolig.
Den första tiden på avdelningen Chonchokorito tillbringar Jonas på golvet i medfången Poljos cell. Men med tanke på att drogerna flödar fritt på hela fängelset lämnar den tillvaron mycket att önska.
Det är framförallt då olika produkter av kokain då som säljs. Det är framförallt base då, det är smutsiga kokainet då. Eller i processen innan det har blivit rengjort för att bli kokain. Så det är röker de då, så det kallas ju base då, base. Och de blir otroligt abstinens efteråt då. Så de kan i princip göra vad som helst då för att få mer. Jävla otäck drog. Och på Chonchokorito, när jag låg i den cellen där på golvet hos Poljo då. Han rökte ju, Poljo betyder ju kyckling, men i fängelset så var det också ett smeknamn då för kokain då. Så han rökte otroligt mycket base på nätterna. Och det var en viss oro att ligga där och försöka somna då på betonggolvet när han satt och rökte som en skorsten uppe på sin säng då. Man visste inte vad han skulle göra. Han rökte tills han blödde i munnen. Och jag visste inte om man skulle slå något i huvudet på mig eller om man skulle låta mig vara då. Otroligt paranoid.
Trots att fångarna på Chonchokorito, till skillnad från de andra avdelningarna, i alla fall får sin mat gratis, så blir den ekonomiska situationen allt svårare för Jonas. Den enda person som han lärt känna i Bolivia är den 24-åriga Daisy, när de under den korta tiden innan Jonas gripande umgåtts flitigt. Efter cirka 2 veckor på fängelset San Pedro ber Jonas en medfånge ringa upp Daisy och berätta vad som hänt.
Jag hade sparat hennes nummer och han stack iväg med telefonkort och fick ring till Daisy då och förklarat vart jag var någonstans. Inte så mycket mer än det, inte att jag begärde att hon skulle komma eller att snälla kom ingenting, utan förklara mest vart jag var någonstans. Och det var ju mer vår relation innan fängelset, var ju inget mer än flört, mer än smågrej så. Hon kom nog mer för att hjälpa mig, inte så mycket för det här relationstänkandet i början, utan mer för att komma dit och hjälpa mig. Men ändå kände väldigt mycket för varandra, tror jag. Jag kände i alla fall otroligt mycket för dig, ser du. Och den enda människan jag kunde ringa till i Bolivia, kände ingen annan.
Jonas blir också tvungen att berätta för Daisy att han inte alls varit någon turist, utan att han agerat kurir för ett parti kokain.
Som tur var då, för min del, så tog Daisy beslutet att komma. Så hon fick inga pengar av sina föräldrar, utan de sa det är okej om du sticker dit, men du får lösa det ekonomiska. Och det gjorde hon. Hon pantade sin mobil och kom då till La Paz. Jag förklarade att jag kunde inte berätta och skämdes ju självklart för att berätta. Men jag hade inget val, och samtidigt så kände jag otroligt mycket för Daisy, men samtidigt så hade jag... Det var självklart en otrolig hjälp att hon kom till mig då.
I och med den återupptagna kontakten med Daisy kan Jonas nu också få hjälp med språket och ta mod till sig att skriva ett brev hem till föräldrarna i Sverige.
Det tog ett bra stund, men till slut så kom det ju ett svar då. Där de förklarar väldigt noga då att det här är fan med sista chansen att vi ställer upp. Och är det så att du håller dig ren och du sköter dig, så lovar vi att ställa upp då tills du kommer hem. Och det var väldigt skönt. Jag hade ju förstått om de inte hade ställt upp så. Det kan vara svårt att förlåta, tror jag. Mycket lugner, mycket svek, mycket... Och det är då. Sticka iväg till Bolivia, en sån idiotgrej då. Så det var otroligt lättare. Konsulatet kom ju med pengar då, till att börja med då.
Via konsulatet får Jonas lite pengar skickade till sig hemifrån Sverige. Även om han nu har pengar till det allra nödvändigaste är han långt ifrån rik. Men ryktet som börjat sprida sig om den blonde svensken säger någonting annat. På avdelningen La Posta sitter vid tillfället Carmelo Dominguez, även känd som Mecco, en av de mäktigaste och rikaste fångarna på hela San Pedro-fängelset.
Han har ju sett mig då och fått förklarat för sig att det sitter en svensk kille inne på Chonchorito. Och han, som alla andra, trodde ju att han svensken har säkert skitmycket pengar. Så han vill vara inne på vår avdelning och mjölka då. Han skickade flera gånger folk som skulle komma över och prata med mig då på engelska och förklara att fan vilken bra avdelning Postal är. Och jag sa ytterligare igen att nej, tyvärr, jag har inte råd att vara på Postal. Jag kan inte ens köpa min mat, så jag stannar hellre här då. Men det accepterade inte Mecco, utan då började han blanda in polisen. Och gav dem pengar för att sätta mig i isoleringen helt enkelt. Egentligen... Med facit på hand, så med de människorna som satt på isoleringen den gången, så var det ju mer eller mindre en dödsdom. Man hade skickat mig till isoleringen för att slå ihjäl mig. Och när jag kom in då satt det tre killar där inne som väntade på mig då. För att få med mig in bak i den isoleringscellen där de som har ånger innan då hade slått ihjäl folk då.
Efter att Jonas vägrat gå med på att flytta till avdelningen Posta befinner han sig i en isoleringscell med tre andra fångar som mot betalning fått i uppdrag att ta livet av honom.
Som tur var så kom då Daisy, och jag får syn på henne när jag står och håller mig för livet i det gallret, och hon får syn på mig då och springer direkt till den här major och skäller ut han faktiskt, förklarar varför i helvete sitter Jonas där. Han har inte gjort något fel då. Och då gör ju majoren och sa, det förstod jag inte att han hade kommit hit då, utan det förstod han ju inte alls då. Men de kom i alla fall och släppte ut mig till slut då. Och då sa jag då att okej, vi får väl gå till posta då. För jag förstod ju att det gick inte att slåss med de här fångarna eller bråka med dem om det, utan det var bara att gå med på det då. Men ungefär två månader satt jag på Chonchorito innan jag med tvång då blev förflyttad till posta.
Efter dödshot tvingas Jonas nu till slut flytta till avdelningen La Posta, där helt andra villkor råder än på den tidigare avdelningen Chonchorito. Inne på Posta styr en man hela avdelningen med järnhand.
Posta är ju en avdelning som är byggt för folk som har pengar då. Den här avdelningschefen då på den tiden, som heter Carmelo Dominguez, smeknamn Mecco. Elakare människa finns inte. Och så farlig, så sticka i ryggen människa. Så han var otroligt konstig.
Men den beryktade Mecco var lika känd utanför fängelsemurarna. I narkotikakretsar var han till skillnad från Jonas långt ifrån en nybörjare.
Nej, jag skulle vilja säga att han är den enda kvar eller överlevande knarkungen från det här 80-talets otroliga knarksmuggling då. Han är ju lätt att säga en av de största i Bolivias och hela Latinamerikas historia. Han skryter ju alltid om det då, hur många helikoptrar han hade. 6 helikoptrar, han hade 13 flygplan och så. Han hade en produktion på ungefär 2,5 ton kokain om dagen där han smugglar. Så det är ju inga småpojkar.
När Mecco var som störst var han så inflytelserik att han till och med gjorde affärer med den mytomspunne colombianen Pablo Escobar, känd som tidernas största narkotikabaron.
Seguiré apoyando el deporte de estos dos barrios en todas sus manifestaciones.
Han levererar ju till Pablo då, som de säger själva då, Don Pablo då. Han är ju nästa religiös för de här människorna då. Och skickade otroliga mängder kokain då till Colombia och också hela Latinamerika.
Vi hör en dåvarande journalisten på Svenska Dagbladet, Marcus Lutterman, som av en tillfällighet senare skulle komma att besöka Jonas i fängelset när han själv var på genomresa i Latinamerika.
Mecco Dominguez, när de tog honom 1990, så var de 300 poliser som stormade ett av hans kokainlabb som man ansåg hade kapacitet på 10 ton i månaden. Och i det här tillslaget så beslagtog man 9 av hans egna flygplan. Så det säger väl något. Och det här labbet var som sagt bara ett av hans laboratorium då. Och då var han en småfifflare jämfört med Roberto Suarez.
Även om inte Jonas medfånge Carmelo Mecco Dominguez kunnat mäta sig med narkotikakungen Pablo Escobar, så fanns det fler aktörer i Latinamerika. Den då relativt okände bolivianen Roberto Suarez sägs ha varit lika stor som Escobar, om inte större.
Tidigt 80-tal så tror man att han stod för mer än 70% av all råvaruexport till kokainlabben i Colombia. Ju mer pengar han fick, desto mer kunde han bygga upp sina egna labb. Så han blev ju otroligt mäktig. Och USA fick tag i hans son, Robbie Suarez. Och han skulle utlämnas till USA. Och då skrev Roberto Suarez ett personligt brev till president Reagan. Och skrev så här: om min son får amnesti så betalar jag personligen av hela Bolivias statsskuld till USA. Och då var statsskulden någonstans mellan 3 och 4 miljarder dollar. Det säger ju dels någonting om hans rikedom, och det gjorde också att han fick en sorts legendstatus då bland andra kokainkungar och inspirerade folk som Escobar och sådär.
Under åren har USA fört en mer eller mindre hopplös kamp mot kokaplantagen i Latinamerika. Miljarder har pumpats in för att utbilda specialstyrkor och kommandon som gjort tillslag i otillgängliga djungler.
On one hand you're saying the United States government is spending millions of dollars to eliminate the flow of drugs onto our streets. At the same time we are doing business with the very same government that is flooding our streets with cocaine.
You see, you are the major purchaser of our national product, which is of course cocaine.
Men så fort en kokabuske bränns ner har en annan vuxit upp. I århundraden har ursprungsbefolkningen tuggat bladen mot höjdsjuka, hunger och trötthet, men aldrig brukat växten i dess förädlade form, kokain. Det var först när västvärlden och framförallt USA fick upp ögonen för kokabuskens potential som kokainet började flöda på gatorna och i kändisvärlden. Något som inte hade varit möjligt utan dollartörstande män som Mecco, Pablo Escobar och Roberto Suarez.
Det skulle sägas också att Suarez såg sig lite grann som en folkhjälte i sitt hemland. Han använde sina pengar till att sponsra vägar och lysen, elektricitet i fattiga områden. Bara ett exempel då. 70-talet så var han en kompis med landets dåvarande diktator Hugo Banzer. Och när det sen blev ett val 1980 och det visade sig att en vänsterregering skulle få makten, då iscensätter han en statskupp. Så att han tillsätter en kompis som president, och sen nationaliserar han i praktiken hela landets kokainindustri där. Då finns det ju inga hinder alls, utan då flödar ju verkligen exporten både till Colombia som en mellanhand, men också allt mer direkt från Bolivia till USA. När USA helt klippte banden med Bolivia efter den här statskuppen 1980, så hjälpte han till att fylla på statskassan och sådär. Så att många såg ju också det, att den här killen ger oss jobb och han tjänade dessutom pengar på att förgifta nordamerikaner. Alltså, det kunde inte bli bättre, tyckte många.
Med förhoppningen att kunna mjölka Jonas på pengar hade man övertalat vakterna att tvångsförflytta Jonas till San Pedro-fängelsets rikemansavdelning La Posta. Här sitter fångar med mycket makt och pengar. Och precis som utanför fängelsemurarna är det lätt att se vem som har det gott ställt. Både på hans levnadsvanor och på hans cell.
Det finns ju åtskilliga fångar på Posta som har sina egna hembiträden. Som ställer rummen för dem. Som kommer då utifrån gatan in i fängelset. Sköter om fången då. Och får sin lön från denne då. Sen så finns det ju de som är otroligt fattiga då. Som livnär sig på att göra rent skor då. Så självklart är det en otrolig samhällsskillnad. Det finns ju allt från rum på Posta finns det ju några som kallas kisterna då. Det är rum som inte är större än en kista. Och det är en skjutdörr framför som du kryper in i. Du kan inte sitta på knä och sätta det upp. Utan det är som en kista man ligger i. De är inte så dyra då. Sen, de kanske man kan få köpa för $150 eller $100 en sån cell. Sen så finns det ju de cellerna som är bra mycket större än min lägenhet idag då. Som kan kosta $30,000. Så det är otrolig pengaskillnad.
Är man en rik och inflytelserik fånge på La Posta har man möjlighet att köpa sig en stor cell. Men ordet cell används ogärna. Istället pratar man om den som sin lägenhet.
Och Robert Landivar, en känd bankdirektör, hade ju sina tre våningar då. Med soldäck och solstolar och grillplats inne och ja, allting. Bastu och dubbelsängar. Och hade ibland ganska höga polismän inne i sitt rum och bjöd på ågons whisky och satt där och tjötade. Så de här människorna styr egentligen poliserna.
Men inte bara cellerna på La Posta som kan rustas upp med hjälp av pengar. Hela avdelningen La Posta fanns från början inte ens med på ritningen när San Pedro-fängelset en gång byggdes. Det var då ett garage för polisens fordon. Men ändå fängslade mäktige kokainkungen Roberto Suarez hade större planer. Bit för bit började han köpa upp polisens parkeringsplatser tills han en dag hade köpt hela garaget. En tillbyggnad senare hade han skapat La Posta som nu var tänkt att vara en fristad för rika fångar med hög inträdesavgift. Men när Jonas nu hade anlänt till La Posta var det många som blev besvikna när det visar sig att han inte alls är den guldkalv som han först trott.
Till slut så tror jag folk förstod. Jag tror att mitt beslut av att städa toaletter gjorde att de såg att han är nog inte så rik. Jag gick upp 4 på morgonen varje dag och tvättade allting med vatten och gummiskrapa och tvättade ur allting. Och gjorde jag varje morgon. Och då tror jag de fick känslan direkt att han kan göra det sketjobbet, då är han så rik. Sen så förklarar jag många gånger för folk att min familj bor på andra sidan jorden. Och då är det väldigt svårt att få pengar hit då. Ni och era familjer utanför dörren, det är mycket lättare för er då.
Att klara sig helt själv inne på San Pedro skulle vara ohållbart i längden. Med rivaliserande gäng och oberäkneliga medfångar är vänner en stor tillgång.
De vännerna som jag närmar mig då är ju den här Amir då. En person som kunde plocka i sig vad som helst och göra vad som helst. Satt in en sån här bärbar telefonenhet i kablar. Satt ihop det med kablarna uppe på taken och så plötsligt så hade vi gratis telefoni då. Han hade ja, smart kille så. Även om han gjorde mycket korkat med sin smarthet då. Men blev ju då en otroligt nära vän så. Så vi pratade ju vid timtal varje dag. Vi gick varje dag nere på gården på kvällen innan vi skulle lägga oss och tog ett par 100 varv på gården och så Dexter då från England. En kille som hade ganska lik bakgrund som jag. Missbruk och kom från London. Jag gillar Dexter otroligt mycket. Det är nog den personen som jag har kommit närmast på San Pedro. Även om jag och Amir kände varandra mycket längre tid så kom jag och Dexter mycket närmare varandra. Vi var otroligt bra kompisar.
Samtidigt hade förhållandet till Daisy utvecklats i någonting mer än bara stark vänskap och hennes besök blir fler och fler. I vissa perioder bor även Daisy inne på La Posta tillsammans med Jonas. Mot betalning kunde fruar och barn under långa perioder få bo tillsammans med den intagne. Någonting som var helt normalt inne på San Pedro-fängelset.
Det sitter ju fångar, ganska mycket fångar på San Pedro som är där för styckmord och de är ordentligt mentalt sjuka. Och de här människorna håller ju sig ändå ganska lugna då.
Men det finns också undantag. Bland de mest bizarra händelserna på San Pedro är mannen med borrmaskinen. Det började som en vanlig dag när Jonas satt och tittade på tv i sin cell.
Det var söndag och det började borra som säkert många har hört. Man bor i lägenhet och det är dyrt i väggarna. Och jag sket ju i början, men så började man bli irriterad. Och tänkte, vad fan, man får, för det är sagt så, man får inte för oväsen på besöksdag då. Så jag är ute och det är ett jävla hallå ute på gården. Och jag fattade ju först inte vad det är, utan sen blir nyfiken genom av då för att titta vad det är som händer. Och då är det ju då en man som har med borrmaskin satt sig gränslig över sin fru och borrat henne i huvudet då, flera gånger och fått panik för han har ju dödat sin fru och ska såga av sig sitt eget huvud med en vanlig fogsvans då. Och det funkar inte. Det är precis som man får upp något hål i strupen eller om det inte går igenom tillräckligt. Men han dör inte av det utan sätter borrmaskinen mot sitt eget huvud och bränner elmotorn då i borrmaskinen. Så ansiktet blir som en jävla korkskruv. Det är bara... Och så sitter en bizarr jäkla syn då. Och detta har den här mannen alltså gjort med sina två söner sittandes på utsidan. Och väntar på sin mamma för att de ska gå ifrån besöket då. Det var en riktigt jobbig grej då. Så poliserna tvingar på oss då att lägga de här liken då. Eller vad vi tror liken, utan det är bara egentligen ett lik. I filtar, släpa ut kropparna ut genom porten då. Och när väl de här har kommit ut då lyfter gubben på näven och ger tummen upp då. Precis som att fan vad häftig jag var. Hade han gjort det på insidan av murarna så hade folk slått igen. Men samtidigt så måste det finnas en viss lag och ordning inne på fängelset. Annars kunde det ballat ut helt och hållet då. Och då är det varje fängelse eller varje avdelningschef som styr sin avdelning då. Och också då kan utfärda straff då.
Om man brutit mot någon av fängelsets oskrivna lagar riskerade man att hamna i simbassängen.
Många är ju inte simkunniga så de får ju ligga där och trampa vatten då, om de kan. Kan de inte det så får de komma in till kanten. Och då står de med högspänningskablar och slår dem då. Tills ja, de sjunker eller tills de ger upp eller tills de kommer upp då. Men det är så straffen läggs ut då. Men det kan vara för att de har snott något eller till och med att de har kallat en familjemedlem till någon något illa då. Det kan räcka för att det blir straff då. Sen så behöver det inte alltid vara det här med kablar, utan det kan vara att de slår dem med någon påk eller någon bräda eller vad som helst då.
Även om Jonas lyckas undvika bestraffning betyder inte det att han är förskonad från våld. I och med att fångarna har egna hushåll och tillagar sin egen mat och dessutom har tillgång till en mängd verktyg, så finns det ett överflöd av redskap som är potentiella vapen.
Lagen säger ju att man inte får vara beväpnad enligt lag då, men fängelsedirektörerna säger ju att det är okej, för annars hade vi inte haft möjlighet att laga mat då. Så alla bär ju vapen egentligen. Alla har kniv, för annars kunde du inte laga mat. Och jag tror att det är någon som blir stucken på San Pedro varje kväll. Det är jag ganska övertygad om.
Till de grövsta vapnen inne på San Pedro hör de så kallade puntas. Upp till en halv meter långa armeringsjärn som slipats sylvassa mot betongen. Ett livsfarligt vapen i händerna på en påtänd base-missbrukare.
Det var ju en kille som hade lyckats sluta med base då. Och sen en langare som hade betalt, eller hade gett då, eller som gåva då, base, den här killen då. För att självklart få in han i rökandet igen då. För att ha inkomster. Och den här mannen skulle komma tillbaka utan pengar för att försöka råna den här killen då. Och det slutade med då att han huggade han i halsen då. Det var säkert en misstag att inte han hade viljan att ta livet av honom, utan det gick jävligt snett. Men visst, det handlar ju om abstinens då.
Jonas hade ju lärt känna Daisy innan han greps på flygplatsen med 3 kilo kokain. Med tiden hade de kommit allt närmare varann och det var Daisy som Jonas först ringde till efter att han gripits. Parallellt med hennes besök i fängelset hade ett förhållande vuxit fram. Och ironiskt nog verkar Jonas liv nu mer ordnat inne på det kaotiska San Pedro-fängelset än när han befann sig på utsidan. Under kort tid hade hans liv vänts upp och ner, men snart skulle fler livsavgörande händelser inträffa. I juli 2002 ska Jonas fylla 28 år. Daisy, som numera hyrde ett rum nära fängelset, har bjudit dit sina föräldrar. Det nyfunna paret har nämligen en nyhet att berätta. De ska bli föräldrar.
Jag blev självklart glad, för det tror alla papper blir, får bli pappa. Men samtidigt min situation då gjorde väl att man blev väldigt orolig och osäker då. Jag har inte hållit i bebisar så många gånger i livet, och helt plötsligt skulle man vara pappa inne på San Pedro och sköta. För det tror jag kanske är lite annorlunda i Bolivia och Latinamerika, att det är faktiskt pappa som ska dra in inkomster till familjen och sköta det ekonomiska, och det var ju tufft. När man sitter där då.
Daisys föräldrar hade motvilligt förlikats med situationen att deras 24-åriga dotter övergivit sina studier för att bo med Jonas. Men att hon nu också skulle bli mamma medan Jonas satt på San Pedro för narkotikasmuggling utan möjlighet till försörjning blir lite väl mycket. Och inför nyheten om det stundande barnbarnet har Daisys föräldrar ett villkor, giftermål.
Det var ju nästan ett krav från Daisys mamma och pappa att vi ska inte föda någon dotter om vi inte är gifta. Så det var bara så. Det vi skulle gifta oss. Och jag satte mig inte på något sätt emot det. Jag ville gärna gifta mig med Daisy. Sen så var det väl också en trygghet för dem då. Att kanske känna lite att jag inte bara lämnar San Pedro och sticker sen.
Drygt en månad efter Jonas 28-årsdag var det dags för bröllop. Även det inne på San Pedro-fängelset.
Så 18 augusti gifte vi oss på den katolska kyrkan i San Pedro då, som är en otroligt stor kyrka. Det är lika stor som en normal svensk kyrka med lika mycket bänkar och lika mycket besmyckat. Så väldigt vacker kyrka. Och en ganska konstig vigsel som jag nog är ganska ensam om i Sverige tror jag. Med pygviner eller riktig kostym och som var gjord för en person på 1,75 kanske. Så det var nog en syn för gudarna när den här 1,85-gubben kom där. Och det med 1,85 låter inte mycket i Sverige, men där är man ganska lång då. Med den här kostymen som heller inte är en vanlig klädsel då, i fängelse. Kommer gåendes och med en fru då, med hela munderingen då, vit brudklänning och allting. Ändå är det jäkligt roligt så. Jag uppskattade det otroligt mycket. Och fick för min fru där, Daisy. Då.
Jag tror att det finns ingen kvinna som vill gifta sig på fängelsen. I början jag vill inte gifta mig i fängelsen, men mina föräldrar de bestämmer för mig. Så jag accepterade det. Så att för att jag får stanna med Jonas. Och jag var också lite rädd för alla människor som stannade där ute. Så de vill bara gå in och titta vad som hände där inne.
Och det var otroligt mycket uppståndelse. Det kan ha varit en 500 personer som stod utanför kyrkan och bara skrek. Och ganska svettig vigsel. Med en kör med fångar som stod och gapade och skrek. Och jäkla konstig vigsel. Och mina vittnen då var ju två knarksmugglare som gick under falskt namn. Så deras underskrifter var inte så riktiga då. För de hette ju inte Foster, de hette inte Amir egentligen. Utan det hade de bara hittat på i sina rättegångar och sina förhör då.
Jonas hade nu suttit inlåst i drygt 8 månader. Och fortfarande hade ingen rättegång ägt rum. Och han hade således ingen aning om hur länge han skulle få sitta på San Pedro.
För min del gick det otroligt fort. Och få min dom. Även om man inte kan tro det. Det sitter otroligt mycket människor på San Pedro som har varit där 6 år och inte fått någon rättegång. Och de kanske sitter för ett straff som kanske ger 4 år i fängelse max. Och de har suttit 6 år i väntan på rättegång. Så för min del gick det jättefort. Men det är nog dels att jag är utlänning och har ett konsulat i La Paz. Och sen dels att det styrdes mycket från den här Gatto då, Walter Banyum, som var där och tryckte på med pengar för sin egen frihet då. Och vad ska man säga med rättegång egentligen är ju att jag fattar ju ingenting. De satt och pratade och fattade inte ett enda ord. Så vad det gäller med rättegång så vet jag inte vad som hände egentligen. Jag vet efterhand att jag fick 8 år. Jag blev ju lovad av den här åklagaren Mariakare då, 5 år och 4 månader. Om jag bara stod kvar med min historia och allting så skulle jag få det straffet. Men helt plötsligt fick jag 8. Och varför det vet jag inte än idag. De tog med mig nästan 3 kilo kokain, men helt plötsligt så i rättegång, eller i papperna från rättegången så stod det att jag hade 4,7. Så Walter Banyon fick 5 år och 4 månader. Jag fick 9 år från början. Det sänkt ett år för att jag var så ung som de sa då. Jag vet inte riktigt hur de har bett sig åt. Men så gick det till då. Idag så har jag inte så mycket Eller jag klagar ju inte på det idag, för jag vet ju att jag har räddat mig på något sätt. Jag mår ju bra idag.
Nygift och med ett kommande barn hade Jonas liv återigen tagit en ny vändning. Den här gången i rätt riktning. Men hans rättegång hade varit en stor besvikelse. Av det lilla han hade förstått under rättegången så stod det nu klart att han skulle få sitta inne på San Pedro i 8 år. Han som från början bara skulle stanna i Bolivia i några veckor. Missbruket hade Jonas övergivit för länge sedan. Och om han nu skötte sig kanske han skulle kunna få ner sitt straff. Och samtidigt måste han ju få tiden att gå inne på fängelset. San Pedros många kurser blir perfekt för att hålla sig sysselsatt.
Ja, vi har haft kurser i allt. Allt från att göra papier-maché-lådor till fisk, göra akvarium. Du blir aldrig inlåst på San Pedro. Du är fri att göra vad du vill 24 timmar om dygnet. Men det gick jag på. Jag gick på alla kurser jag kunde. Allt från datakurs till... Jag höll även också i lite engelska kurser bland fångarna. Och det uppskattades. De ville lära sig engelska. Men de lärde sig kanske inte så mycket. Men det... Jag vet, Mekko kom ju på ett par av de här kurserna. Man gav ju upp till slut, han fixade inte riktigt det där. Men det kommer allt folk. Allt från styckmördare och våldtäkt. Allt folk kommer för att sitta med på de här kurserna då. Och det är, jag vet, jag har stått och skrattat åt dem. När man tänker på situationen, hur bizarrt det är egentligen. Att de sitter där med tungan rakt ut och försöker koncentrera sig och klippa tejpbitar och ska få ihop sina grejer. Och det är en otrolig syn. De här grova kriminella människorna sitter där och ska vara, leka med tidningspapper smält i lim. Då. Det är otrolig syn.
Men kurserna som ofta hölls av fångarna själva är inte bara tidsfördriv. Om man vill få ner sitt straff inne på San Pedro-fängelset är arbete och de många kurserna i allra högsta grad viktiga.
2 dagar studier ger 1 dag tidigare frihet och så är det även med arbete då. 2 dagar som du jobbar ger dig 1 dag tidigare frihet. Så jag borde jobba ju då med städ och jag gick på kurser och jag höll på då i mitt rum då med alla mina handarbeten då. Som är inte världens vackraste då, men det spelar ingen roll, jag gjorde dem allvar. Och fick mina betyg då, eller mina diplom då.
Efter varje avslutad kurs delas diplom ut som man senare kan visa upp för domstolen om man vill ha sitt straff förkortat. Och varje avslutad kurs är också en anledning till fest.
Det beror på lite vem som höll i kursen då. Var det någon av de här baronerna och de är lite större då, så gjorde du så otroligt pompa på då. Då kom 17 poliser från musikkåren och spelade på sina mässingtrumpeter och så var det parasoller och Coca-Cola var där och sponsrade med bord och det kom koroneller och det kom allt möjligt folk. Även folk från regeringen och skulle gå dit och dela ut diplom då. Det blev ett otroligt pompa på. Men sen om det var någon som var fattig som höll i någon kurs så märktes det inte av att det var färdigt. Det beror lite på vem som höll i kursen.
Redan inför beskedet att Jonas skulle bli pappa hade glädjen blandats med oro. Oro inför situationen att han satt inlåst på San Pedro och var mer eller mindre maktlös när det kom till att vara med vid förlossningen. Eller om Daisy behövde hjälp med någonting utanför fängelset. Men den 20 december 2002 var det till slut dags för deras dotter Stephanie att komma till världen. Men som allt annat i Bolivia som hittills kostat pengar var inte heller förlossningen helt oproblematisk.
Så allting tyvärr hamnade ju då på min mamma och Sune då. Som fick skicka till operationer och det var kejsarsnitt och det var otroligt mycket pengar som var tvungen att komma till då. Och det var självklart jättestolt när jag väl fick ta emot min dotter då. Och det var folk även inne på fängelset fram och klappade en på axeln och sa fan, det var starkt då. Nej, det var en jättelycklig period självklart. Det finns dagar i San Pedro som jag har gladare än sista tiden i Sverige då, med ångest och drogproblem och som har känts bättre på San Pedro än vad det gjort här då.
Nu hade Jonas plötsligt en egen familj med fru och dotter. Och en stark drivkraft att sköta sig och så fort som möjligt bli fri. Men även om Jonas och tidigare kolsvarta framtid nu hade ljusnat väsentligt skulle oväntade politiska oroligheter komma att skaka hela Bolivia. För Bolivia är ett land vars historia kantas av motsättningar mellan olika folkgrupper och presidenter som knappt hinner tillträda innan de tvingas avgå igen. Och 2003 var inget undantag. Den dåvarande journalisten på Svenska Dagbladet, Marcus Lutterman, berättar.
2003 var ett väldigt, väldigt oroligt år, och i februari så var det jättestora demonstrationer i La Paz som resulterade i väldigt många döda. Först så sköt militär och polis på varandra, och sen började de skjuta på civilbefolkningen också då. Det grundas ju i att ursprungsbefolkningen då alltid tycker att de får det sämre, och att de inte alls har lika bra villkor som den vita minoriteten. Och de började få nog på allvar här.
I februari 2003 blossar våldsamma kravaller upp på gatorna i La Paz i Bolivia. Den dåvarande presidenten Sánchez de Lozada hade kört ekonomin i botten så till en milda grad att polisen inte längre fick ut sin lön. Samtidigt har internationella valutafonden kommit med ett krav. Om Bolivia ska låna mer pengar måste stora ekonomiska reformer genomföras.
Tufft för ett land som har väldigt få stora företag och väldigt liten exportindustri att hämta hem de här pengarna och genomföra det här. Och det sättet som Goni då, som han kallades i folkmun, ansågs vara smidigast, var att höja skatten. Och då kände folket att det där var droppen som fick bägaren att rinna över. Så att det var ju en väldigt, väldigt sorglig dag för Bolivia överhuvudtaget.
El Febrero Negro, svarta februari som månaden kommer att kallas, skakar både Bolivia och omvärlden. Och inne på fängelset San Pedro, som ligger mitt i oroshärden, börjar fångarna få upp ögonen för vad som händer på utsidan.
De här upploppen spred sig in på fängelset också, och det var kalabalik, och man satte eld på olika delar av avdelningarna, och poliserna sköt in tårgas, och det slogs under massor med saker.
Vad det började med var ju från utsidan då, det började ju skjutas, det blev nästan som ett krig mellan polisen och militären på gatorna. Och vid ett civilt krig så ska fängelserna öppnas, folk ska få kunna komma hem till sina familjer. Och det var vad fångarna begärde då, att nu skjuter de ihjäl folk ute på gatan, nu vill vi att ni öppnar dörrarna för vi vill komma hem till våra familjer. Men det ville ju inte polisen då, de sa att nej, det får ni vänta med, vi öppnar snart, och till slut så accepterar inte fångarna längre, det är att snart, utan de börjar bråka inifrån då. De börjar bränna fängelset från insidan då. Det finns ju otroligt mycket så här gasgaraffer inne, folk driver gaskök och de driver brännare för att hålla på med smyckesmide och sånt där inne på fängelset. Och helt plötsligt så vänder de här gasgarafferna som bomber då mot polisen. När de sett eld på massa bråt, och så slänger de in gasgaraffer framför dörrarna då. Och tände eld på egentligen en hel del av fängelset då. Och så ville de helt plötsligt att vi skulle tända eld på våra rum då. Så vi skulle stoppa all polis kunde komma in då. Men det var ingen på vår avdelning som hade stått eld upp sina egna privata saker då. Utan, nej, vi gjorde det inte. Och då blev vi helt plötsligt alla avdelningar emot oss då. På min avdelning. Och det blev ganska så hektiskt. Det blev stenkastning och glas. Och de försökte ta oss över då för att bråka från taken då. Men då stod polisen samtidigt från andra sidan och sköt med hagelbussar. Så det blev helt sjuk situation.
Utanför fängelset i La Paz befinner sig Jonas fru Daisy med deras nyfödda dotter Stephanie. På gatorna nedanför hennes fönster rasar blodiga kravaller, medan hon själv är fånge i sitt eget hus.
Det var extra känsligt för Daisy, som kommer från en stad mitt i landet som heter Santa Cruz, som är landets största stad och som ligger i låglandet, för att det finns ett gammalt hat mellan den delen av landet och höglandet då, där La Paz ligger. Det är olika folk och de tycker väldigt illa av varandra. Och det syns väldigt tydligt på folk ofta vartifrån man kommer då, även på dialekten. Så att Daisy visste att om folket redan nu är uppretat så kommer de att ta varje chans som finns för att attackera vem som helst som kan ge dem en ursäkt för att slåss.
Jag blir orolig för Jonas och Jonas också för mig och Stephanie. Så han ringde till mig nästa varje halvtimme och frågade om jag och Stephanie, och jag gjorde samma med Jonas. Han sa till mig, snälla Daisy, du kan inte gå ut med Stephanie, är jättefarligt. Jonas berättade med att där inne på fängelset, de kastade sten inne på fängelset. Jag blev orolig i natten, så jag går ut med Stephanie och tittar. Så de brinna huset i San Pedro där.
Polisen slog ju ner de här kravallerna då. Det var, de sköt med gas från alla håll, utifrån gator och från tak från utsidan då, in i fängelset. Så det, folk orkar med att bråka ett tag så. De är påtända, de orkar med att slåss och bråka och dricker och kämpa för sin sak då. Men polisen har mer gas än vad de har tålamod inne, tror jag. Så det slås ner ganska fort. Sen så börjar de ta ut fångar en efter en och skicka till högsäkerhetsfängelse upp ibland bergen. Och det mattas av ganska fort.
Med 35 döda och flera hundra skadade var upploppen på gatorna i La Paz över för den här gången. Men det skulle bara dröja 8 månader innan det var dags igen. Innan upploppen hade turister mot betalning kunnat besöka fängelset och få en guidad tur. Ett fenomen som officiellt aldrig existerat. Men som så mycket annat kan pengar öppna många dörrar på San Pedro-fängelset. En tid efter att upploppen i februari lagt sig är Marcus Lutterman på genomresa i Latinamerika och Bolivia.
Och då stod det här fängelset San Pedro då, i La Paz. Det stod med i en av våra guideböcker. Och det stod att man hade arrangerat guidade turer på det här fängelset. Turer som arrangerades av fångarna själva. Och det beskrevs som ett zoo fast med människor. Och det lät ju väldigt både bizarrt och väldigt lockande på samma gång. Så att vi gick dit först, Malin och jag, för att och se om det gick att komma in på en guidad tur. Men då sa vakterna att de turerna hade upphört. Senare så fick vi veta att det berodde på att det hade varit ett väldigt stort upplopp inne på fängelset några månader tidigare. Så att vi lämnade fängelset och lämnade La Paz. Och då, när vi var i djungeln faktiskt, så mötte vi andra ryggsäcksluffare som berättade för oss att det fanns en annan ingång på det här fängelset. En köksingång om man så vill. Där det fortfarande gick att muta vakterna. Och de sa att på den avdelning man då kom in i, där satt en svensk kille. Och efter att först ha blivit avvisade så sa vi att vi har pengar med oss. Och då släppte de in oss. Och så stänger han och låser, men stannar själv kvar på utsidan. Så att plötsligt så stod Malin och jag där inne på en rastgård bland många fångar men inga vakter. Vi såg ju omedelbart en ljushårig man som var ett eller två huvuden längre än alla andra. Så det var inte svårt att lista ut vem som var svensk där inne. Jag tror man hade väntat sig någon ärrad, bitter typ som var stenhård och sur. Men Jonas var väldigt öppen och hälsa på oss som att vi hade sett på något fik. Det var mer så här, hej, vad kul med svenskar, kom in. Och dessutom så, precis när vi gick in till honom så kom det också in en ung kvinna och lämnade över en liten bebis till Jonas. Så plötsligt står vi där inne på den här fängelsegården med en svensk fånge med en bebis i famnen. Det var Stephanie då, hans dotter, och hon var 6 månader gammal när vi var där. Så man blev väldigt, väldigt överrumplad. Helt tagen och journalisten i mig skrek ju att det här är ju världens bästa historia.
Omedelbart efter att Marcus Lutterman besökt Jonas i fängelset på avdelningen La Posta sås ett frö om att berätta för omvärlden om Jonas öde.
Det var också så att Jonas ville vid den här tidpunkten fortfarande bli överflyttad till ett svenskt fängelse. Men hade inte riktigt fått någon besked om hur och när det kunde vara möjligt. Så då sa jag att jag var journalist och att jag skrev för Svenska Dagbladet. Och att om jag skrev ett reportage i en svensk tidning så är det möjligt att det kunde sätta lite eld i baken då på UD och ambassadören. Så jag skrev ett reportage där och då och jag fick tillgång till lite smygtagna foton inifrån fängelset. Men just innan reportaget skulle publiceras då så ringde Jonas själv till tidningen och sa att ni får absolut inte köra det här. Och då hade han tänkt över det och kommit fram till att vad händer om Bolivias ambassadör i Stockholm läser det här, att här sitter en svensk fånga och snackar skit om vårt fina rättssystem. Då kanske de aldrig släpper ut mig. Och det var nog rätt tänkt av honom.
Ända sedan Jonas greps på flygplatsen med 3 kilo kokain i bagaget hade UD hemma i Sverige arbetat i det tysta med att förse honom med pengar, men också för att få honom utlämnad till sitt hemland. Det som från början komplicerar det hela är att Sverige inte har något utlämningsavtal med Bolivia, så förhandlingarna startar på ruta 1. Och när man efter mycket om och men till slut lyckas få Bolivia att gå med på en utlämning i augusti 2003 kommer ett oväntat besked från Jonas. Berit Linton på UD, som från början sköt kontakten med Jonas föräldrar, berättar.
Varför i Sverige hade han fått sitta kanske straffet ut? Och då föredrog han ju korta straff och var tillsammans med familjen. Det var väl det som avgjorde att han stannade kvar. Och dessutom den stora saken var ju att han var ju gift då. De fick ju barn där nere också, så att det var väl den största andelen varför han stannade kvar.
Jonas och journalisten Markus Lutterman, som träffats i fängelset, fortsätter att hålla kontakten efter det att han lämnat Latinamerika och Bolivia. Livet i fängelset började så smått återgå till det normala igen efter oroligheterna som var i samband med gatustriderna i La Paz. Men i oktober 2003, bara 8 månader efter upploppen i februari, så var det dags igen. Markus Lutterman berättar.
Och den här gången så är det gasen som är i fokus då. Det så många bolivianer är arga på att det här är ett land som är ganska rikt på naturresurser, gas och olja och sådär. Men det har alltid försvunnit i händerna på utländska bolag. Och nu när regeringen planerar att de skulle bygga en gasledning för att exportera gas, dessutom via Chile som är ett land som man, många bolivianer känner starkt hat till, så var måttet rågat även denna gång då. Och då blir det de här jättelika marscherna genom landet, och efterhand så samlades 200 000 människor i La Paz. Det var väldigt oroligt även då, jättemånga dog, och den här gången så kastade presidenten in handduken och han flydde till USA och bor än idag där i exil. Fast Bolivia vill gärna få hem honom för att ställa honom inför rätta. Men alla de här upploppen som sker under Jonas tid i Bolivia leder ju så småningom till det här politiskt historiska händelsen att en indian väljs till president. Det har alltså aldrig hänt i Sydamerikas historia.
Under Jonas återstående tid i Bolivia skulle ytterligare 2 presidenter hinna avverkas innan Evo Morales tillträdde. Den första presidenten av folket.
Han är ju från ursprungsfolken, och han är ju dessutom en före detta kokabonde då. Vilket många bolivianer tycker om, men vilket fick Vita huset att slita sitt hår fullständigt då. Här har de pumpat in miljarder för att försöka utrota kokafälten och försöka få in Bolivia på ett nytt spår. Och tacken för det är ju då att bolivianerna väljer en kokabonde som president. Och vill gärna börja exportera koka te, koka medicin, koka bröd, vad som helst då. Där de alltid hänger upp sig på att det är ju faktiskt inte sydamerikanerna som har lärt sig att utvinna kokain ur koka bladen, utan det är vi västerlänningar.
Men innan Evo Morales hinner tillträda skulle Jonas hinna komma hem till Sverige igen. Men resan dit blir allt annat än lätt. Som tur är kan han nu äntligen tillgodogöra sig sitt arbete på avdelningen och alla de kurser han deltagit i, som i slutändan resulterar i kortare straff för de fångar som är skötsamma.
Och det gav ju mig då nästan ett halvår, eller det gav mig ännu mer, nästan 8-9 månader. För det första då så har de ju halvtid. Min dom på 8 år reduceras till halvtid om man sköter sig då. Är det så då har åkt dit för droger eller för bråk eller alkoholintag eller någonting, så har du ingen rätt till halvtid då. Det var ju därför jag försökte sköta mig så bra som möjligt. Dels presenterade jag då fick jag min frihet då tidigare då.
2005 skulle Jonas äntligen bli villkorligt frigiven från San Pedro-fängelset. Men det var inte bara frigivningen som han hade att se fram emot. Han skulle bli pappa igen. Och hans dotter Stephanie skulle få en lillebror.
Den veckan jag blev fri är ju den maximala. Jag tror det är nästan bättre än att vinna 10 miljoner på lotto. På 11 juli så blev jag fri då. 12:e då, jag fyller ju år den 13:e, men den 12:e firar vi min födelsedag. Och den 13:e föddes min son då. Så det var en vecka som var nästan lika chockartad som när jag åkte fast då.
Men Jonas var än så länge bara villkorligt frigiven. Först 2010 skulle han vara en fri man att lämna Bolivia med sin familj. Under tiden skulle han infinna sig på San Pedro-fängelset varje dag och skriva under sin närvaro.
Men det är ju också det då, korruptionsgrej. Man ger dem lite pengar, poliserna i dörren, så säger de att skriv för hela veckan så kan du komma tillbaka nästa vecka. Så allt är ju så, tyvärr. Det sköts ju med pengar allting då. Men för mig då självklart var det ju en lättnad att kunna göra så. Annars hade jag fått mer eller mindre bo på fängelset och kommit ut på dagarna.
Även om Jonas nu i frihet kunde vara tillsammans med sin familj under längre perioder, så var det en tillvaro fylld med ekonomiska problem. Dessutom hade han och Daisy, nu också sonen Sebastian, att ta hand om.
Det var nog inte mest det att den nyfödda sonen, utan det största var ju då att min dotter hade blivit, vi hade blivit tillsagda i Bolivia att hon har ett hjärtfel, att hon behöver opereras då. Och vi hade aldrig riktigt fått förklarat för vad det var för fel. Ja, många olika doktorer sa olika saker. Och då var det jättesvårt att stanna kvar. Jag visste inte att stanna kvar och vänta på att någonting händer. Det är ju lurigt. Sen så är ju sjukvården i Bolivia otroligt kostsam. Så med det i bagagen och samtidigt då ekonomiska situationen, att vi hade inget. Vi var ju tvungna att ge oss av då. Vi hade inga jobb som gav pengar, vi hade ingenting. Så det var bara att ge oss av då.
Med 5 år kvar på den villkorliga frigivningen tar Jonas och Daisy beslutet att fly hem till Sverige i slutet på 2005. Med 2 barn, 2,5 år och 5 månader gamla och hela livet i 2 resväskor börjar den långa resan hem till Sverige med hjälp av falska stämplar i passet.
Det var korruptionspengar igen då, om vi återkommer till det, som gjorde att de stämplade mitt pass. Jag vet inte om det var egentligen behov av det, men jag vågade inte ta chansen, utan jag betalade för att de stämplade för att inte gå in och att det blir det här blinka röda lampan grej. Var bättre att få den här stämpeln säkert och jag kunde lämna landet utan problem än att chansa att gå in på något passkontroll eller passkontor någonstans och så går det inte då. De tog mig tillbaka till San Pedro till 2010. Så det var betalt. Det låter kanske ganska illa så att jag går mig av, men de förutsättningarna då, framförallt med min dotter och ekonomiskt då, så var vi tvungna att ta oss hem. Och vi tog beslutet, det är inte bara jag som har gjort det här, utan egentligen alla utlänningar som varit på San Pedro. Skillnaden med mig var väl det att jag gjorde det med en hel familj då. För helt plötsligt så spelade jag inte bara med mitt eget liv, utan helt plötsligt var det hela min familj som var med. Och då var det självklart en otrolig nervositet, men ändå att jag var ett behov att försöka hålla mig lugn då för min familj då. Men tyvärr så misslyckades jag med det, utan det var min fru som lyckades bättre att hålla sig lugn då.
För att undvika att behöva besöka flygplatsen i Bolivia, där Jonas en gång åkte fast, väljer Jonas och Daisy att istället åka buss till Brasilien och därifrån flyga.
Det var ju otroligt tuff resa. Bara bussresan från gränsen till São Paulo tar ju 18 timmar. Jag glömmer aldrig, vi satt där och var tionde mil. Varje annan timme så kom det poliser, brasilianska poliser på bussen och sökte igenom, kolla alla passen, kolla alla papper om barna. Och varje gång någon kom in på bussen så fick jag hjärtsnörp då. Jag tänkte nu tar de mig och så tar de mig tillbaka till La Paz och så vidare. Så det var jättejobbigt, riktigt terrorresa. När jag gick ut genom dörrarna på Landvetter, inte ens när jag rullade ner för rulltrapporna på Landvetter, utan när jag öppnade och kramade av morsan, då kom en känsla att nu är vi hemma. Så det är, och den här bilden när jag rullade ner för rulltrapporna på Landvetter har jag sett framför sig 1 miljon gånger inne på San Pedro. Det är ju det man har drömt om, det är det man har tänkt på vända gång, vända beslut man har tagit, vända försök och fixa ett papper, ett diplom. Så det enda den bilden funnits där då. När du lade ner där och så ser morsan och de står där ute då. Då har man väntat på en dag. Och så blir det helt plötsligt sanning då. Man kan nästan inte förstå att det har hänt än, att man har överlevt all den här tiden och alla de här problemen och all våld och all, nästan som man inte kan förstå än idag. Och att man ibland kan känna att det har inte hänt än. Det är en jäkla konstig känsla.
Julen 2001 åker Jonas ner till Bolivia med missbruksproblem och för att bli skuldfri genom att smuggla hem 3 kilo kokain. Men istället för att komma hem någon vecka senare blir han kvar i Bolivia till julen 2005. När han då landar på Landvetter flygplats är han fri från missbruk och har istället med sig fru och 2 barn och minnen från en bizarr fängelsevistelse på San Pedro-fängelset.
Jag får ju för mig ibland att livet inte bara är ett öde, utan det är någon mening med det. Och om det satt någon uppe på ett moln någonstans och såg att det var enda utvägen för min del. Det med kliniker och avvändningskliniker och allt det, det funkar inte liksom på mig. Utan vad som funkar för mig och vända medicinen för att sluta med droger och komma tillbaka som en starkare Jonas till vården på San Pedro. Jag tror inte jag hade ändrat på mig med Sverige. Jag hade nog inte varit för livet då, tror jag. Om det inte hade hänt. Och hade det inte hänt, hade jag inte haft en fru. Och hade det inte hänt, hade jag inte haft några barn. Så självklart har det gett mig mycket positivt. Det korkade beslutet jag tog där i Sverige att åka till Bolivia har ju självklart gett mig otroligt mycket positivt. Men samtidigt då vad jag gjorde och vad jag försökte göra är ju jävligt fel. Och det förstår jag.
Du hörde Petri dokumentär om svensken Jonas Anderssons tid som fånge i Bolivia. Programmet gjordes av mig, Kristoffer Hansson, och tekniker var Lotta Linderar.
Du har väl inte missat att du kan följa P3 Dokumentär i Sveriges Radio-appen? Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.